Här börjar Förrädarens port av Jeffrey Archer. Översättning Saga Egmont, redigerad av Anders Bellis. Inläst av Sebastian Sporsén för Saga Egmont. Till Alan Gard, mästerjuvelerare. Del 1. Oroligt sover den vars huvud bär kronan. William Shakespeare, Henrik den fjärde, akt 2. Kapitel 1. Tisdagen den 22 oktober 1996. Kriminalpolisintendent Hawksby drog ut nedersta lådan i sitt skrivbord och plockade upp 2 tärningar, trots att han inte ägnade sig åt hasardspel. Polisintendent William Warwick och kriminalkommissarie Ross Hogan stod kvar medan Hawksby, likt en croupier i Las Vegas, ihärdigt skakade tärningarna i höger handen, kastade dem på skrivbordet och väntade på att de skulle sluta rulla. 5 av 2, sa William. Hawksby höjde på ena ögonbrynet och väntade på att William och Ross skulle tala om vad resultatet innebar. 5, sir. Betyder att när vi lämnar palatset ska vi ta den längre vägen längs embankment, sa William. Och 2, kommissarien, frågade kriminalpolisintendent Hawksby och såg på Ross. Lösenordet är förrädarens port. Hawksby nickade och tittade på klockan.
Bäst att sätta fart, sa han. Jag får inte låta Lord Chamberlain vänta.
Han böjde sig ner och la tillbaka tärningarna i nedersta lådan, där de skulle bli liggande orörda i ytterligare 1 år. William och Ross lämnade snabbt kontoret medan kriminalpolisintendenten tog upp sin telefon och knappade in ett nummer som inte stod i någon telefonkatalog. Han fick svar efter en signal.
5 och 2, sa han.
5 och 2, upprepade rösten i andra änden och samtalet bröts. William och Ross gick med långa steg längs korridoren, förbi hissen, och joggade sedan de 2 trapporna ner till New Scotland Yards bottenvåning. De stannade inte förrän de nått entrén och fick se konstapel Danny Ives sitta bakom ratten i en mörkgrå Land Rover. Inte deras vanliga fordon, men lämpligt den här gången.
God morgon, sir, sa Danny när William satte sig i baksätet.
God morgon, Danny,
svarade William. Samtidigt som Ross gjorde honom sällskap. Polisintendent Warwick och konstapel Ives hade båda börjat inom kåren 10 år tidigare, i samma intagning som nyblivna rekryter. Och det hade tagit avsevärd tid för den evige konstapeln att sluta tilltala sin chef med dennes gamla smeknamn Korgossen och istället kalla honom Sir. Fast det hade tagit honom ännu längre tid att faktiskt mena det. Danny startade motorn, la in 1:ans växel i det obekanta fordonet och körde därifrån. Han behövde inte bli tillsagd vart de skulle. Det var ju trots allt inte varje dag de besökte Buckingham Palace. Eftersom de inte ville att någon skulle lägga märke till dem, överskred Danny inte hastighetsbegränsningen. Men på väg tillbaka till slottet kunde de komma upp i 100 eller ibland 110 km i timmen i en av världens mest trafikerade huvudstäder. Han stannade på krönet av Whitehall och blickade upp mot Storbritanniens legendariske sjöhjälte som stod på sin kolonn. När det blev grönt svängde han till vänster, körde in under triumfbågen Admiralty Arch och fortsatte långsamt längs The Mall. Nu dök Buckingham Palace upp framför dem. Vid den imponerande marmorstatyn av drottning Victoria svängde alla andra åt höger eller vänster framför palatset, men de satte kurs mot entrén, där Danny återigen stannade. En irländsk vakt kom fram till dem när bakrutan på Land Rovern sänktes. Han granskade polisintendent Warwicks polislegitimation, satte en bock vid hans namn på listan på sin skrivplatta och steg åt sidan för att släppa in chefen för kungliga personskyddet på området. Danny fick syn på en grå bepansrad Jaguar som stod parkerad i bortre hörnet av gården och körde upp bakom den. Inget förändras, tänkte han när han fick se Phil Harris, Lord Chamberlains chaufför, stå i givakt vid bakom.